Jag skulle vilja börja med ett påstående. Den som tror att det här är en gammal, mossig bok har rätt. Det är en gammal bok, men har också fel. Den är inte mossig. Jag tror den som säger så har aldrig läst den. Alltså, den här boken upplever jag som tidlös. Och därför så har den varit aktuell precis i alla tider. Och jag tänkte jag skulle försöka bevisa det här påståendet att den också är modern. För hur kännetecknas en modern människa? Ja, det finns ju många grejer man kan fundera på. Någon kanske säger så här: en modern människa, det är en sån som har lämnat myter och sagor och tro på forskning och vetenskap. Ja, det är väl hyfsat. Är det en bra definition? Ja. Eller en modern människa, det är väl den som har de senaste inneprylarna. Den häftigaste mobiltelefonen eller något annat. Va? Eller en modern människa, ja men det är ju den som har övergett alla gamla tabun och förhinder och vad det gäller sex och samlevnad och allting annat. Eller hur? Då är man modern. Eller kanske så här: en modern människa, det är en som förstår vår teknokratiskt uppskruvade tid och kan ge oss lösningar. Håller ni med om att det är lite av en modern människa? Vet du att nu har jag ringat in en sån här modern människa på kornet? Det är bara det att han levde för 3000 år sedan. Bibeln beskriver, han finns beskriven, han hette Salomo egentligen. Men han inte bara trodde på vetenskap och forskning, han var själv en forskare. Och han har till och med gett ut en forskningsavhandling här i Bibeln under pseudonymen Predikaren. Och den avhandlingen skulle vi titta lite på här ikväll, tänkte jag. Predikaren. Vi läser i 12:e kapitlet, han summerar sin avhandling och så är det en annan som säger om honom då: Predikaren var inte bara en vis man, han gav också folket del av sin kunskap. Han vägde och granskade. Eller som det står i 1:a kapitlet: jag förutsatte mig att med vishet utforska och undersöka allt som sker under himlen. Han var alltså en forskare. Och vill du veta hans forskningsområde, så beskriver han det på det här viset. I 2:3. Jag beslöt mig för att se vad som är bäst för människor att göra under himlen de dagar livet varar. Han talar inte om evighet. Han bara sa så här: min avhandling, det ska handla om hur ska vi leva för att må bäst på den här planeten? Och det är ett ganska spännande område. Hur ska vi leva för att få mest tillfredsställelse, mest glädje under de dagar vi lever? Jag är förvånad att det inte är fler forskare som forskar i det området. Men låt oss titta nu på hans avhandling. Det första han ställer frågan då, det är den här frågan: är droger vägen till lycka? Kan drogerna skapa lyckan och tillfredsställelsen? Ja, det testar han i 2:. Det står i 3 så här: jag beslöt mig för att njuta av vin, men ändå låta visheten råda i mitt hjärta. Alltså, jag dricker vin av bara forskningssyfte och kollar om det här är positivt och det förhöjer. Jag ville ägna mig åt dårskap för att se vad som är bäst för människor att göra under himlen de dagar livet varar. Alltså i en forskningssyfte. En annan översättning säger så här: jag ville vältra mig i vin. Så det var inte bara ett glas, utan han drack sig totalt full, som man säger på svenska. Och vad blir resultatet? Ja, han säger det i 1:. Jag tänkte: nåväl, då vill jag pröva på glädjen och njuta livets goda. Men Även detta var tomhet. Han noterar alltså att vinet är tyvärr ingen trolldryck som kan framkalla glädje ur ingenting. Okej, den kan stryka under en glädje som redan finns. Det säger han på andra ställen i sin bok och sin avhandling. Men den kan inte skapa glädje ur ingenting. Och detta alltså att vältra sig vin eller på svensk vis supa sig redlös, det noterar forskaren att det till och med förstör livskvaliteten än den förhöjer det. Ja, behöver vi göra en utläggning? Jag menar, är det någon som har sagt, du mött som har sagt så här, ja du vet, det var spriten som gjorde mitt fantastiska liv? Nej. Däremot har jag mött många i Helsingborg som har sagt, det var spriten och fyllefesterna och alltihop som ruinerade mitt liv. Nej, jag tror inte jag behöver lägga ut texten, det var en återvändsgränd. Då kommer han till nästa fråga då. Är då pryljakten och materialismen, är det vägen till lycka? Det står så här. Jag grep mig an med stora företag. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar. Jag anlade trädgårdar och parker med fruktträd av alla slag. Jag byggde dammar för att bevattna en skog av grönskande träd. Salomo var en av de rikaste som hade levt i Judarike. Och han hade råd med det här. Och sen anställer han människor, han anställer folk och han skaffar guld och silver. Och så står det så här. Så överträffade jag alla som har varit före mig i Jerusalem. Och min visdom svek mig inte. Jag gör det här i forskningssyfte för att kolla, blir jag lyckligare om jag får alla de här sakerna? Ett våldsamt hus, parker och massor med tjänare och tjänarinnor. Allt vad mina ögon begärde lät jag den få. Ingen glädje nekade jag mig. Och så kommer han till slutsatsen. I allt mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag för min möda så länge jag jobbade med de här grejerna. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört. Mot all den möda jag hade haft. Och allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Ja, jag tycker han tar oss direkt mitt i prick. Jag menar, tänk så många gånger vi har lurat varann att materialismen skulle skapa lyckan. Ja, men du vet, får jag bara en ny bil, då blir det i alla fall häftigare. Nu har jag ju en gammal Rishög. Ja, det är väl trevligt att köra en ny fräsch bil några mil. Men det är ju samma ratt, det är ju samma växelspak. Det blir ganska, ja. Jo, men får jag en husvagn också då, bakpå, då blir det ju ännu... Ja, det är jättetrevligt med husvagnar också, husvagnsemester och allt. Men håll med om, det blir också en vardagsgrej. Det är ju inte prylen som förhöjer, eller? Lyckan, menar predikaren, kan inte köpas för pengar. Jag menar, om den kunde göra det, då är det jättelätt att veta vem som är lyckligast i Hova. Det är bara att titta i taxeringskalendern. Tjup, 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 tjup. Där har vi han. Eller hon. Men så är det ju inte. Lyckan följer inte taxeringskalendern. Utan ibland kan det till och med vara tvärtom. Jag vet min fru som besökte en kvinna i ett väldigt vackert hem. Och Annika säger, oh vad fint det är. Och då svarar den här kvinnan tämligen sorgset. Nej, son. Ska sanningen fram så äcklas jag åt så mycket här. För det är en massa saker här som jag har tröstköpt efter ett gräl med gubben min. Eller Abba Agneta som eftertanksamt sa i tidningen Hänt i veckan för en tid sedan. Egentligen var jag lyckligare utan framgång och pengar. Säger Agneta eftertänksamt. jag har fått betala ett högt pris. Visst hade predikaren rätt då han säger så här: den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Och visst hade min frälsare och vår frälsare rätt då han sa: vad hjälper det en människa? Vad hjälper det dig om du så skulle vinna hela världen men måste betala med ditt liv? Jag önskar att vi i detta välfärdsland skulle skåda igenom vilken bluff det är att tro att får vi bara en löneförhöjning så blir det bättre. Ja, det är väl gott och väl, men lyckan går inte efter de kalendrarna. Det är gott att lyssna på 3000-årig forskning som faktiskt klämmer oss direkt i den verklighet vi lever i. Och så fortsätter han. När han ser att de här två är återvändsgränder så frågar han den tredje frågan: är då ohämmad sex vägen till tillfredsställelse? Ja, kära någon, nog testade Salomo, eller predikaren som han nu kallas i boken, den frigjorda stilen alltid. Vet du vad det står? Han säger så här: jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är männens lust, kvinnor och åter kvinnor. Ja, är det någon som vet hur många kvinnor karln skaffar sig? Det var lite för högt. Va? Ja, du har läst Bibeln. Det stämmer. Han skaffade sig 700 hustrur alltså. Det är ni gubbar. Men han var inte nöjd ändå, utan han var tvungen att vänsterprassla med 300 till. Ja, men det är väl häftigt. Eller vad säger ni, karar? Det är olika åsikter om det, ja. Ja, men i alla fall om man ska tro löpsedlarna på Fibban, Aktuellt och all vad de heter, Lektyr. Jag älskar med 10 karar, precis som om det var den stora grejen. Nej, jag tror nog som du, så som nej. Även här tror jag vi har facit. Det leder egentligen mer till cynism och en degraderad kvinnosyn. Alltså, kärlek frikopplat från omtanke, värme, eller sex frikopplat från omtanke, kärlek och värme, det ger en fadd eftersmak. Och kvinnan blir i så fall bara ett objekt. Och det är nästan skrämmande att se hans kvinnosyn på grund av att han, så att säga, utnyttjade kvinnan. Det är så hemskt hur han beskriver det så jag knappt vågar läsa det, men det står faktiskt så. Då säger han så här: detta har jag funnit, bittrare än döden är kvinnan. Det blir hans slutsats. Eller som han säger: något sökte jag ständigt förgäves, en enda människa fann jag bland tusen, men aldrig var det en kvinna. Nej, men tacka för det! När du gör kvinnan bara till ett objekt, till ett sexobjekt, och tro att du ska få massor tillbaka. Nej, det är en återvändsgränd. Och jag tror att många i min generation, för jag växte upp med detta frigjorda stilen, liksom att ligga med vem du vill och var du vill. Och de som gick i förgrunden, exempelvis German de Greer, som var en av de riktigt, i fronten för den här nya livsstilen. Nu skriver Aftonbladet så här: den fria kärlekens överste prästinna, doktor German de Greer, har gjort hel omvändning. Välj avhållsamhet istället för p-piller, säger hon i sin nya bok Sex and Destiny. Nu predikar hon återgång till familjen och ett kyskare liv. Hellre ingen sex en dålig sex, menar hon. Ja, men hade vi lyssnat så har vi inte gått på alla de här nitarna. Att utnyttja varandra för min egen brunst och lusta, det skapar inte någon tillfredsställelse. Men predikaren kommer fram till, när det är omgivet av trohet, av omtanke, av kärlek, då är det det vackraste som finns. Och därför säger han så här: njut livet med den kvinna du älskar. Och nu är det singulariskt, nu är det inte 700 eller 1000, utan den kvinna du älskar, alla dagar i ditt flyktiga liv, det som Gud har gett dig under solen, ditt flyktiga liv, det är din lott i livet, ditt mödosamma liv under solen. Ja, men visst är det så. Ja, men visst är det så. Orkar ni någon mera återvändsgränder? Han har en massa blindskott alltså. Nästa han ställer då: är gröna vågen vägen till tillfredsställelse? Att man så att säga vrider klockan tillbaka. Ja, det, nästan så att jag gick på den grejen när jag var ung också. Då var det verkligen så att man skulle flytta ut på landet. Ja, det bor ni allra flesta så. Ja, ni verkar trivas. Men jag tror inte att det är de där vita knutarna som skapar lyckan. Eller pelagonerna i fönstret. Det kan ju vara trivsamt. Men egentligen var det ju inte bättre förr. Alla tider har haft sina problem, eller hur? Det håller ni väl med om ändå. Och det är precis vad predikaren kommer fram till. Säg inte, säger han i 7:e kapitlet. Säg inte, varför var det bättre förr? Det är inte av vishet man frågar så. Nej, det är ju inte det. Varje tid har sina glädjer men sina problem. Ja, nu ska jag inte trötta ut er med alla mer. Ni får läsa den här avhandlingen själv och se allt vad han går i väggen på för olika områden. Men sen ställer han en fråga så här. En jättespännande fråga. Är då Guds gemenskapen vägen till lycka? Och nu tycker jag faktiskt att forskaren börjar komma paradiset på spåret. Lyssna vad han säger. Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Till vem äter och vem gläder sig Gud förutan? Med andra ord, Guds dimensionen får de mest vardagliga saker att skina i en högre glans och tillfredsställelse. Eller hur? Jag tar det till. Predikarboken 3, vers 12 och 13. Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Det är en gåva från Gud. Alltså, han säger inte att det är någon lycko- eller försäkringskristendom som befriar mig från lidandet. Men kommer Guds gemenskapen in, så är det mitt i all min möda som jag kan uppleva att ändå jag får en styrka till ett meningsfullt liv. Det är det han säger. Finna glädje mitt i all sin möda, det är en gåva från Gud. Jag vill stryka under det här. Så är det. Så har jag upplevt det kristna livet. Inte som en dans på rosor, men mitt i all min möda så har jag upplevt att livet har fått en mening, en högre dimension. Någonting som förgyller till och med den lilla vardagen. Och jag vet, människor som har haft kanske fysiska lidanden, låt mig bara nämna om Sören Jansson, som har varit rullstolsburen ända sedan han var ung. Men tro inte och försök inte övertala honom att han är olycklig. Vet du vad han säger? Han säger så här: ja, men jag har ju kunnat se och höra, kunna känna dofter och smaker. Så varför skulle då mina 60 år i rullstol vara någonting att orda om? Så säger en människa som sen kan sjunga så här. Och den sången han skrivit själv: glad att få leva och bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Du kan få uppleva mitt i din vardag, hur svårt den kan vara, släpp in Guds dimensionen och du känner att det kommer en dimension som är högre än bara slit och jobb och bedrövelse. Glad att få leva och bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Jag får ta ett till bibelord. För han har många där han stryker under att det här är det som förhöjer. Predikarboken 5:18. Det är gott och skönt för människan att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda under solen. De dagar som Gud har gett henne att leva, det är hennes beskärda del. Alltså här visar det nästan att till och med naturen blir vackrare när Gud kommer in. Och jag har upplevt människor när de har kommit till tro, så har till och med man upplevt att gräset har varit grönare. Och jag får väl bara, jag citerar ju Kenta här om sisten. Det han hade en intervju i den här trevliga tidningen Inblick, som du för övrigt kan beställa och köpa om du vill. En jättebra tidning med många vittnesbörd. Och där är Kenta från Helsingborg med, som fick ett nytt hem i Pingstkyrkan. Och jag glömmer aldrig när han kom in på expeditionen. Och våran expedition där, det är granne till stadsparken. Och där är det körsbärsträd. Och på våren blommar de och det är en upplevelse. Och nu kommer Kenta i nyfrälst. Och så här: oh, vad vackert, sa. Och jag har aldrig sett det här förut, sa. Det har varit en dimma i alla mina år. Jag får gåshud, säger han. Ja, men jag tror... Ja, jag skulle ta exempel på människor som upplever att livet blir helt underbart när Guds dimensionen kommer in. Det minsta lilla gräs där du kan njuta av allt. Du måste komma till tro och lämna ditt och liv åt Gud innan vintern kommer. Så du får njuta nu av sensommaren. Det är fantastiskt att få se det. Samklangen mellan den som har skapat dig och mig och den som har skapat vår värld, för att göra den till en njutning för oss alla. Nu måste vi komma mot avslutningen. Det gör vi på forskningen också här. Så här avslutar predikaren forskningen: nu har du hört allt. Du har hört att drogerna var en återvändsgränd. Du har hört att materialismen var en återvändsgränd. Du har hört att den fria sexen, det funkade inte. Du har hört att skruva klockan tillbaka, det var inte alls det som skapade lyckan. Men du har hört om Guds dimensionen. Nu har du hört allt. Och detta är summan. Frukta Gud. Håll hans bud. Det gäller alla människor. Vi är alla skap för Guds gemenskap. Vi alla tänkta att ha gemenskap med honom. Det är det mest naturliga som finns. För vi är skapade sådana. Och det måste jag säga. Ju längre jag varit pastor, och inte minst de sista 10 åren, så märker jag att när jag kommer med en medmänniska och vi får förtroende för varandra och kan tala om livets djupare saker, så visar det sig att varenda en, så gott som, så talar om: jag tror att det finns något högre. Jag har varit med om saker jag inte kan förklara. I vår kyrka har det faktiskt varit väldigt mycket av människor, sekulariserade människor, som har kommit in. Och flera som sen har kommit till tro. Och så säger: ja, men det är ju fantastiskt. Jag har ju upplevt att Gud har varit med mig innan. För att ta en kille som berättar om en bilolycka han har gjort. Han skulle egentligen vara död. Och de sa det var änglavakt. Nu fattar jag vad det var, sa han. Det måste ha varit Jesus som har funnits där och hjälpt mig. Ja, men visst är det. Varenda en av oss är skapt i gemenskap med honom. Det är som kyrkofadern Origenes, eller Augustinus. Han sa så här. Oroligt var mitt hjärta till dess det fann frid i dig. Jo, men så är vi ju. Vi är rastlösa, vi söker i den ena området efter andra. Får jag säga, som en människa med livserfarenhet. Det finns en källa som kan stilla ditt inre. Skapa frid, tillfredsställelse och mening. Du är förberedd, du är programmerad för att leva i gemenskap med Gud. Jag har ju rest med en härlig kille som heter Kar. Gammal människa nu för din. Som heter Lennart Larsson. Och han har sagt så här. Om jag skulle skifta yrke så skulle jag vilja jobba på BB. Och så skulle jag vilja ha en stämpel. Och så fort det kom fram någon ny bebis. Då skulle jag vilja stämpla den här stämpeln på någon lämplig del i baken eller något. Och så ska det så säga. Förberedd för frälsning. Ja, men så är det ju. Varenda liten kravat som föds är ju förberedd för att vandra i gemenskap med Gud. Det hör alla människor till. Det gäller alla människor. Och att komma till Gud, jag vill säga det, att komma till Gud, det är att komma till sig själv. Att bli människa fullt ut. Om ni förlorade sonen, så står det i våran översättning, då kom han till besinning. I norska översättningen tycker jag de översätter ännu bättre. Då står det så här, då kom han till sig själv. Då kom han till sig själv. Då hittade han inte bara Gud, då hittade han sig själv. Och det måste jag säga. Jag har mött också så många människor som när de har tagit emot Gud har sagt ungefär, jag har ju ställt en fråga, hur känns det? Kanske en dum fråga, men jag har ställt den ändå. Hur känns det? Och jag har fått det svaret från flera. Det känns som att ha kommit hem. Ja, men så är det ju. Eller någon som har sagt, det känns riktigt. Ja, men så är det ju. Vi är ju skapt för gemenskapen med Gud. Vill du komma hem ikväll? Hem till det du var ämnad för. Gemenskap med honom som skapade dig. Jag vill be att du ska få uppleva den nåden. Vi ber medan lovsångsteamet kommer upp. Sylve, välkommen. Herre, jag tackar dig för att du välkomnar oss hem. Hem till dig. Hem till oss själva. Hem till en gemenskap. Det vi känner att hela denna underbara värld, den är skapad för oss. Den är skapad för gemenskap, den är skapad för glädje. Och Herre, nu vill jag riktigt ömsint be. För människor som har känt likt den förlorade sonen, man har irrat i den ena återvändsgränden efter den andra. Herre, nu tackar dig. För att du ska låta dessa vänner få vända hem där de hör hemma i gemenskapen med dig. I Jesu namn ber jag den bönen. Amen. Amen.